Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi vill tacka Diodoc och Selected Office som gör den här podcasten möjlig. Hej och välkomna till avsnitt 40 av Ångestpodden!
Hej!
Yeah! Shit, vad länge sedan det var jag. Fick jag så här intro?
Ja, men nu har lyssnarna kanske förstått att var tionde vecka, då byter vi.
Då är det skiftbyte.
På vem som välkomnar er till veckans avsnitt.
Exakt. Ja, och nu är vi på avsnitt 40.
Alltså, det är helt galet!
Mm.
Och vet ni vad som mer är galet? Det är att ni har blivit så otroligt många fler.
Ja.
Hjärtligt välkomna till Ångestpodden, familjen.
Ja, och hej alla nya lyssnare.
Mm. Det känns som att de liksom är i vårt hus. Det är så här, tar vi skorna och välkomna in lite den.
Mm.
Och så är det ändå någon som man får säga, ah, behåll du skorna.
Ja, precis. Ja. Ah, du har så jobbiga skor.
Ja, den ja. Mm. Men de är välkomna ändå.
Mm. Verkligen.
Vi vill be er om en sak.
Det var lite så här, vi ber nu om största möjliga tystnad.
Vi är nominerade i Svenska podcastpriset. Säger man så?
Mm, ja, så säger man.
Ja. I hela 5 kategorier. Och vi skulle bli så otroligt glada om vi gick hem och vann hela jävla skiten!
Ja, det är ju ett mål.
Jag trodde du skulle säga, ja, det är ju ett sätt att säga det.
Ja, det är det ju.
Nej, men vi tänker inte sticka under stolen med det. Vi vill jättegärna vinna. Och vi skulle bli skitglada om ni vill rösta på oss.
Ja, super, super, super glada. Det finns direkt länk på vår Instagram under Ångestpodden. Men annars så kan ni bara googla Svenska podcastpriset 2015 och så kommer ni direkt till sidan där man röstar. Och så väljer ni Ångestpodden i alla kategorier där vi är nominerade.
Daytona heter de som anordnar priset.
Mm.
Kan vara bra att veta när man går in på sidan.
Exakt. Röstningen pågår fram till den 10 november, så ni har tag på er. Men jag kommer tjata fram till den 9.
Oh, ja. Nej, men ja.
Mm.
Tack för det.
Och tack alla ni som redan har röstat. Ni är bäst.
Yes. Alltså, så jag tänkte på en sak.
Mm.
I helgen så sa vi så här, vi bara, det här är poddmaterial.
Ja, alltså det var så här, vi var med om en sak som vi bara måste dela med oss av, kände vi.
Det här är så roligt.
Mm, det här är jätteroligt.
Så här var det. Vi var bjudna på en middag på en nattklubb här i Stockholm.
Mm.
Vi bara, okej, men trevligt. Vi var skitstressade, så alltså vi bara, nej, men vi hinner, det är lugnt. Vi får komma på middag nu när vi har sagt att vi ska. Kliver in på middagen.
Men det är så, grejen är så här med, vi hade inte varit på den här middagen innan, så vi visste inte riktigt hur upplägget såg ut. Och vi tänkte typ när vi satt här hemma att det kan ju inte vara bordsplacering. Alltså, nej. Det kommer ju vara så att man får gå och sätta sig där det finns en ledig plats liksom.
Ja, men precis.
Mm.
Så vi bara, men det är lugnt, vi sätter oss och slår ner med några som verkar trevliga. Kommer in i lokalen. Tar ett glas av bubbel, lite fancy, och man bara, nu kickar vi igång den här lördagen. Nej. Det är bordsplacering.
Alltså förstår du att jag fick typ panik så fort jag såg den bordsplaceringen. För det enda jag kunde tänka var, nu sitter jag och Ida inte ens vid samma bord.
Jag tänkte också det.
Mm.
Mm. Om det hade varit så väl.
Precis.
När vi, ja men Sofie, seriöst. Om någon hade filmat oss där inne just då. Vi går där inne i mörkret. Ni kan tänka er själva så här nattklubbsmiljö. Det är mörkt, uppdukade bord inne på nattklubben. Vi går där med våra stackars mobiler, försöker läsa på skyltarna. Vi är inte med. Vi är alltså inte med.
Och vi bara, jaha, vad gör vi nu liksom?
Nej, nej, Sofie, vet vad det roliga var?
Nej.
Vi ger oss inte.
Nej, men alltså någonstans tänkte ju jag, för första varvet ska jag ska jag erkänna att jag inte kollade jättenoga. För det var så här, ja, men jag ser väl Ida och Sofie någonstans liksom så här. Ja. Men andra varvet.
Ja, jag vet.
Då var det så här, då kollade jag så noga. Så när jag var på liksom sista längen, var då på det sista långbordet, jag bara, alltså, ja, jag vände på klacken om jag inte hittar mitt namn här.
Ja, och det var ju precis det vi fick göra också.
Ja. Så vi var väl där i typ, hur länge var vi där? 20 minuter?
En kvart.
Ja. Sen fick vi sätta oss i en taxi hem igen.
Nej, men grejen var, och vi hörde av oss till dem som hade liksom fixat så att vi skulle komma på den här middagen, då bara, men det är ju bara att slå sig ner någonstans. Vi bara, ska man sätta sig hos någon annan då, eller va?
Ja,
och skulle man sätta sig på något annat namn, bara här står det Charles.
Ja, och någon. Okay. Sen, var för just Charles. Sen kommer Charles och bara, ursäkta, du sitter på min plats. Ja, men det, det gör jag, ja. Får hoppa vidare.
Ja, det är så här, ja, jag står upp idag hörni, ja, jag tar den.
Mm.
Ja, det var så hemskt.
Ja, men det var så när vi satt och var på väg hem sen igen, jag bara, det är liksom det här alla ska veta och se. Istället för liksom
min... För min Instagram-bild, då var det lördag igen.
Ja, men precis. Jag såg väldigt glad ut på min Exakt. Instagram. Jag var lite nere faktiskt. Och jävligt hungrig eftersom jag inte hade ätit.
Men, okej, ja. Veckans gäst.
Mm.
Det är inte jag och Sofie som ska snicksnacka det här avsnittet.
Nej.
Sofie,
mm.
Jag har sen vi träffade våran gäst tänkt på den här intervjun varje dag.
Ja, det har jag också gjort.
Vår gäst idag heter Lisa Gisej. Och hon har skrivit boken Jag är sjuk. Som handlar om hennes ortorexi.
Och ortorexi är en sjukdom som inte... Alltså det finns inte ens en diagnos egentligen som heter ortorexi. Utan det är ett uttryck som är myntat. Var det någon professor från USA som hade kommit på?
Ja, precis.
Ja,
när man helt enkelt är överhälsosam.
Mm, precis. Man tränar liksom hur mycket som helst och alltså lägger ner så sjukt mycket tid på vad det är man äter liksom. Och man blir behandlad som att det är anorexia, men det är helt fel.
Ni ska få höra, för Lisa, hon kan allt.
Mm.
Grejen är, jag har ju funderat mycket på det här nu i dagarna eftersom jag är helt tagen av den här intervjun.
Mm.
Och jag tänkte, det här har vi kvittot. Här har samhället sitt kvitto på vad våra sjuka ideal, våran hets kring sociala medier, våran strävan efter att bli perfekta. Här är kvittot på det. Ortorexi har kommit ut liksom som, ja, men som kvittot. Den sjukdomen har skapats av vårt sjuka samhälle. Jag är helt övertygad.
Mm.
Det är så här, ja. det behöver man inte vara professor för att förstå.
Nej. Det ligger verkligen något i det du säger.
Och jag kan inte fatta att man inte lyfter det här mer. För alltså, om jag ska vara med handen på hjärtat, helt ärlig, så tror jag att mörkertalet, när det kommer till ortorexi, det är så stort, så skulle vi väl sätta diagnosen och börja utreda varenda människa i hela Sverige, så skulle det vara, alltså, det skulle komma som en stor chock. Så många skulle vara drabbade. För jag tror man kan gå så länge med den här sjukdomen och bara tänka att, men vadå? Jag är hälsosam, jag tänker på vad jag äter, och jag tränar.
Men det är ju därför man inte pratar om det heller, för man vet ju inte att sjukdomen finns.
Nej, men exakt.
Mm. Men ni ska få höra intervjun.
Vi säger som vi brukar göra. Nu rullar vi intervjun med Lisa Gisej. Varsågoda. Hej Lisa Gisej och välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket. Vi börjar med första frågan som vi alltid kör med våra gäster. Vem är Lisa?
Oj, det är ju så svårt.
Ja, alla säger samma sak. Ja.
Ni ska ha frågan tillbaka. Så
nej, men jag är 30 år. Jag har så här vanlig familj och barn och hejsan hoppsan. Jobbar som förskollärare och
det är nog en ganska stor del av min identitet. Och sen med min bok så har jag ju fått blivit lite så talesperson för ortorexi.
Mm. Bor du i Stockholm, tänkte jag på?
Nej, jag bor ju i Eskilstuna.
Mm.
Så jag får lära mig att köra Stockholms trafik.
Ja,
alltid bra. Fick parkering.
Nu kommer den typiska ångestpodden-frågan.
Mm.
När du hör ordet ångest, vad tänker du på då?
Jag tänker på den här krypande känslan i kroppen och den här känslan av att vilja fly, att vilja försvinna. Som myror. Jag tänker på det här krypandet.
Mm. Mm.
Du är här idag för att vi ska prata om ortorexi, som sagt.
Mm.
Den sjukdomen är väl ändå relativt ny. Kan inte du berätta lite om diagnosen?
Ja, det är ju en sjukdom som inte har fått en diagnos än. Och det är väl kanske det största bekymret med den. Mm. Anorexi och bulimi har ju liksom sina fasta diagnoser. Då vet läkarna, när man kommer med typiska anorektiska drag eller bulimiska drag, så vet läkarna ganska snabbt hur man diagnostiserar och vad man liksom ska göra. Det finns forskning, det finns behandling och så. Ortorexi är ju nytt som begrepp. Många känner ju igen det. Ätstörningsenheterna, de känner igen de här människorna som kommer in. Det handlar om personer som tränar väldigt, i väldigt hög grad, mycket. Och äter det som de själva tycker är hälsosam kost. Och det har blivit i någon slags strävan att uppnå något ideal. Och det som man känner som hälsohets eller träningshets.
Mm. Ja, vi tyckte det var intressant, för vi märkte när vi skrev i ortorexi på Word på datorn så blev det rött under.
Ja.
För att det liksom inte ens finns. Vi bara, okej.
Okay. Jag bara, men har jag stavat fel? Och sen bara, nej. Det stavas ju så.
Mm.
Det är så jäkla galet.
Ja,
ja, precis.
Vi lyssnade på intervjun som du gjorde i Värvet.
Mm.
Och där berättade du om att när du var ung så var du väldigt, ja säkert nu också, väldigt driven, ambitiös, och du var så här, du var med i elevrådet och,
ja,
och så. Men under högstadiet så hände någonting. Kan du berätta om det?
Ja, jag tror att jag blev väldigt trött på att vara ambitiös och alltid liksom stå längst fram och driva allting. Och jag behövde nog någonting att fly till. Och då började jag mixa med maten. Jag började liksom dra ner på åt mindre, vilket gjorde att jag blev ganska så dämpad i mig själv och drog mig bort från omvärlden. Och då lät mina kompisar och liksom, ja, men många lät mig vara i fred. Jag fick en liten egen bubbla där jag fick en fristad. Så det var väldigt effektivt, samtidigt som jag fick väldigt mycket komplimanger för viktnedgången och många undrade om jag hade tips och sådär. Och det gjorde att det blev väldigt så positivt.
Mm.
För att från att ha haft väldigt mycket krav, väldigt mycket press på mig, så fick jag dels mycket beröm för någonting annat och jag fick vara i fred.
Mm. Jag tror det var därför det utvecklades till anorexi, just för att du fick så mycket beröm för något annat än tidigare.
Det tror jag. Ja. Och sen tror jag också att alltså att äta mindre, det är ju, det fungerar ju ångestdämpande.
Ja.
Så att de saker, när man märker att någonting fungerar, så är det lätt att fortsätta med det.
Mm.
Man får ångest och så märker jag att äter jag mindre så försvinner ångesten. Det blir så, så tacksamt.
Ja, men som en medicin liksom.
Ja, ja, precis.
Men hur länge gick det innan det gick från anorexia till ortorexi?
Alltså det här var ju när jag var 14 då kanske.
Mm.
Och sen lyckades jag bli friskskriven ganska snabbt, efter ett år kanske. Jag fick min diagnos och sen så gick jag hos någon psykolog och så. Och då slutade ju alla leta efter tecknen hos mig. Och då lyckades jag bli ännu bättre bara på att fortsätta, men på sådana sätt så ingen såg.
Mm.
Så jag fortsatte ju egentligen genom hela högstadiet, gymnasiet. Och när jag tog studenten, när jag inte hade bodde hemma längre, då brakade det lös. Mm. När jag bodde själv skulle fixa allting. Och då blev jag sjuk i anorexi och hamnade under behandlingen ett halvår. Och det var väl egentligen när jag kom ut därifrån. För den behandlingen gick egentligen bara ut på att man lärde sig liksom äta vanlig mat och man övervakades liksom.
Mm.
Vi hade väl någon vi gick och pratade med, men det var ganska så här ytligt. Så jag gick upp 20 kilo. Jag blev friskskriven en gång till och friskförklarad. Och då hade jag ju gått upp 20 kilo, men hade liksom inte fått så mycket verktyg med mig.
Mm.
Och då tänkte jag att jag skulle börja träna och forma kroppen lite. bli lite snyggare liksom.
Mm.
Så börja träna på gym på kul så här, 3 gånger i veckan. Och sen gick det ganska snabbt, eller det tog kanske ett år innan jag började dansa i samma veva. Blev tävlingsdansare, började bli danslärare, blev fystränare och liksom avancerade ganska snabbt. Så något år efter det, då var väl kanske runt 20, växte det ganska tydligt från, alltså anorexi visste alla vad det var.
Mm.
Och här fick jag ju ett frispår som ingen sa någonting om. Alltså vem kan säga någonting om en människa som tränar jättebra, äter jättenyttigt och så.
Ja, för det var det vi tänkte. Det känns som att man har en bild av att ortorexi inte är så farligt, gör jag nu med citationstecken, för att man är ju bara hälsosam. Det kan ju inte vara dåligt liksom. Men vad tänker du nu så här efterhand när någon påstår det?
Alltså jag tycker att jag upplevde ortorexin som mycket farligare, och jag var mycket mer rädd under ortorexin än vad jag var under anorexin. För anorexin var ju som, det var ju som bara en dvala, alltså bara en bubbla. Det var helt frånkopplad från världen. Helt apatisk egentligen.
Mm.
Vilket ju i sig är ett hemskt livsöde. Att vara instängd. Men i ortorexin så kände jag mig jagad. Alltså i det skicket. Där jag liksom inte åt någonting. Hade rasat hur mycket som helst i vikt. Gick ut och sprang i ångest. Liksom i timmar. Tills jag kollapsade. Det var ju i mina ögon farligt på ett annat sätt.
Mm.
Alltså det var mer skräck. Av att kroppen helt plötsligt skulle sluta funka.
Men hur kunde en typisk dag som ortorexisjuk se ut? Var det väldigt så här strikt med så här mycket måste jag träna och det här måste jag äta?
Framförallt så gick det väldigt mycket på känsla.
Mm.
Att jag kände att jag hade ätit. Ibland kunde jag ju få lov att fråga mina kompisar så här, vad åt jag för någonting? Och de kunde säga att nej, men du åt ingenting, eller du åt bara en morot. Och jag trodde att jag hade ätit det som de åt. Och sen så skulle jag liksom träna bort det som jag hade ätit. Så jag oftast gick upp innan min man gick till jobbet, sprang jag någon timme. Sen hängde jag upp kläderna, låtsades som att jag hade bara varit vaken. Han stack till jobbet. Och då jobbade jag som danslärare och kostrådgivare, så jag styrde min tid helt. Så då stack jag iväg till gymmet, sprang till gymmet, körde några timmar på gymmet, sprang till ett annat gym, körde någon timme där. Sen sprang jag till dansskolan.
Det är så här, körde någon timme. Man bara, ja. Alltså det står typ inte hur mycket det är. När man
nej,
bara det
och man så. Tänker sig hur klarar kroppen det?
Ja. Men det är fortfarande den här strävan efter att liksom göra sig av med det man har ätit. Eller är det typ att man har en bild av att man ska få en väldigt tränad kropp?
Det är en bild av att få en tränad kropp. Mm. På något sätt var det nog så att jag började med att träna 3 gånger i veckan. Och jag såg inte ut som en fitnessbarsmodell som jag hade tänkt.
Nej.
Och då började jag äta lite mindre. Drog ner på kolhydrater, drog ner på, ja, men liksom, drog ner på fett. Drog ner på liksom, det blev mindre och mindre av allting.
Ja.
Jag fick fortfarande inte samma resultat som jag ville ha. Tränade ännu mer. Fick inte resultaten. Och sen liksom ökade jag på bara. Desto mer, alltså ju mer desto bättre.
Mm. Ja, för det är intressant hur relationen till mat ser ut när man har ortorexi.
Mm.
Det känns som att det är väldigt så här, om man äter liksom bars och verkligen så här.
Om man så här vända på förpackningen och kolla vad den innehåller liksom.
Ja, väldigt
så. Så.
Ja.
Oj, alltså jag tror att till slut så åt jag ingenting som var som någon annan hade lagt ihop. Alltså jag skulle inte ätit en bar på slutet.
Mm.
Då åt jag bara alltså ett äpple som jag vet exakt vad det är.
Mm.
Ingenting, alltså absolut ingenting som var tillverkat på något sätt. Mm.
Men vill man inte så här, jag tänker typ energimässigt, behöver man inte så här typ kaffe eller liksom?
Jo, alltså jag gick ju mest på uppiggande liksom, koffein och så. Och sen lärde jag mig att äta strategiskt så att när jag skulle träffa någon så kunde jag äta lite grann inför det. Eller, fast också så att de såg att nu åt jag precis någonting så här.
Mm.
Så de
jag kommer här med ett äpple.
Mm.
Och då var jag lite piggare när jag träffade dem och sen kunde jag rasa upp liksom efteråt.
Ja.
Men du berättade även i den här intervjun i Värvet att du gick en kostrådgivarutbildning under tiden som du var sjuk.
Mm.
Kan du berätta lite mer om det?
Ja, då hade jag nog inte förstått själv att jag var sjuk.
Mm.
Utan det kan jag ju se i efterhand. Att då, det var ju bara ett sätt att få jobba med det som var min sjukdom. Men då, för jag jobbade ju som danslärare och då tänkte jag att så här, ja, men jag har ju mina erfarenheter med anorexin och om jag blir kostrådgivare då kan jag använda de här erfarenheterna till något bra istället för att bara dra runt på det där bagaget. Så jag gick en kost- och livsutbildning och då fick jag ju med mig ett program som räknade ut exakt liksom, kurvor på allting. Så jag kunde se exakt hur mycket salt jag fick i mig, hur mycket, alltså allt. Och då började jag ju testa mig fram och drog ner på det och tar man bort det där, då blir det bara så här. Och hittade liksom livsmedel som man kunde äta utan att det gav energi. Och det var ju en ganska livsfarlig komfort.
Ja. Liksom. Men hur gammal var du här nu då? Alltså du säger att det började...
Det var kanske 24.
Ja, det var ändå under så lång tid. Liksom. Mm.
Mm. Vi diskuterade lite om just det med så här kostrådgivarutbildning och just det här med att man blir så besatt av kost. Mm. Det känns som att det är ganska vanligt just när man alltså har den här träningshetsen och man lär sig så extremt mycket om kost och lite så här att jo, men jag är jätteintresserad för att jag vill bli kostrådgivare eller jag vill jobba med liksom någonting inom hälsan. Mm. Men egentligen handlar det nog om en själv, att man vill ha den kontrollen.
Absolut, visst gör det. Mm. Och det är ju, jag märkte ju, jag känner ju ganska lätt igen andra människor som är störda. Och man märkte ju många av de kunderna som kom till mig, de kunde ju ha så här jättebra koll på någon vitamin som de hade fått för sig var superviktig att få i sig och hur de skulle få i sig det. Men tittar man på helheten så saknar de också helt balansen och helhetsperspektivet. De var superbra på att ta bort kolhydrater, men vad hände med resten? Eller de var super så här inne på omega 3 och sen missar de liksom något annat.
Ja.
Och det är som att det känns som att det sitter väldigt många ute som har väldigt mycket kunskap om någon liten grej eller små delar i det, men som inte har helhetskunskapen egentligen för att kunna använda det.
Känner man sig någon gång nöjd med sig själv? Alltså jag tänker typ så här, om du hade varit ute och sprungit en mil, tävlar du liksom mot dig själv på det sättet att men nu ska jag slå personbästa? Alltså tävlar man mot sig själv eller liksom bara mer att man blir jagad, som du sa innan?
Nej, det är det som jag tycker är så spännande. För det är många som säger att elitidrottare, de är väl också direkt i gris i alla fall. De finns ju elitidrottare som kan träna hur mycket som helst.
Ja, de tränar typ 2 gånger om dagen minst.
Liksom. Ja. Mm. Men om jag gick ut och sprang milen och sen så kom jag hem 5 minuter tidigare eller förra gången. Mm. Eller jag kände mig piggare i benen. Då var det bara ett misslyckande. Att jag hade inte kört tillräckligt hårt och då borde jag springa ett varv till. Det fanns liksom ingen målbild så, utan det var bara en känsla av du ska göra så mycket som du kan och när du inte kan stå upp då är du färdig. Men när jag kom hem och inte kunde stå upp, då kände jag mig ju misslyckad mot min familj, för jag hade ju förstört det som de, jag visste ju att de, jag skämdes ju liksom mot dem. Så även om ångesten...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Borta för tillfället. För det så kom ju skammen. För vad jag hade gjort.
Hur vet man att man är i farozonen för att drabbas av ortorexi? Har du några så här varningsklockor eller något som man kanske som anhörig eller om man själv känner att man tränar väldigt mycket?
Ja, det ena är väl att man tränar fast man blir sjuk. Att man är förkyld och fortfarande inte kan hålla sig från att vara till gymmet. Att man blir skadad. Jag skadade ju min rygg och istället för att vila så lade jag på ännu mer träning för att jag skulle bli starkare. Det är ju en så tydlig signal tycker jag. Sen är det här att man Det är klurigt med ortorexi, för det är svårt att dra gränsen. Man kan inte säga att bara för att man har de här tecknena så har man ortorexi. Men till exempel så finns det många som kör dubbla pass på gymmet. Alltså man kör ett spinningpass. Och så här nu när jag, med ett annat perspektiv, så tänker jag att ett spinningpass, det är ju ett pass. Det är gjort för att man ska köra ett spinningpass. Det är inte gjort för att man ska köra ett spinningpass och sen bodypump och sen köra lite gymmet.
Nej, precis.
Utan det är gjort för att man kör spinning. Liksom.
Mm.
Och när man börjar dubbla och man börjar köra mer än vad det liksom är tänkt. Det är också en sån sak som jag reagerar på. När
Men jag tänker, var det aldrig något gym som liksom reagerade? Alltså så här, någon i någon reception så sa att du har ju redan varit här en gång idag. Liksom.
Nej, och sen hade jag ju dubbla träningskort. Eller jag hade tre olika. Aha. Så jag gick emellan.
Ja.
Ja, man kan ju lura såklart. Ja.
Så att, det såg de inte.
Nej.
Men däremot kan jag ju reagera på efterhand att jag fick ju mycket hjälp av personliga tränare och sånt. Men de ställde ju aldrig frågor som handlade om sånt här. Sen vet jag inte om det hade hjälpt, men det kanske hade gett någon signal om att det är faktiskt någon som tänker på helhetsbilden och inte bara hur man får mer resultat och hur man kan träna mer.
Precis.
Men hur ser vården ut då? Vi tänkte liksom så här, eftersom att diagnos, att det inte ens finns en diagnos liksom. Mm. Hur såg vården ut för dig? Alltså, sökte du någon hjälp och hur lång tid tog det och vad hände då liksom?
Det var ju verkligen helt hopplöst. Alltså, mina föräldrar och min man hade blivit vansinniga.
Mm.
För när vi kom till läkaren, vi gick ju först till vårdcentralen. Och då var min man med och han berättade väldigt tydligt att Lisa haft anorexi tidigare. Nu är det här, alltså hon tränar så här mycket. Och jag sa själv att jag tränar och jag kan inte sluta och jag äter ingenting. Och jag har jätteont i hela kroppen.
Så då ville du ändå liksom få hjälp?
Ja, eller jag ville ju inte ha det så.
Nej.
Jag var inte beredd på att någon annan skulle börja bestämma hur jag skulle göra.
Nej.
Men jag ville ju liksom någonting i alla fall.
Ja.
Men då sa jag den här läkaren att, ja men har du inte hört att det finns någonting som heter lagom? Om du äter för lite och tränar för mycket så gör inte det. Och sa att du kan ju, för min man försökte påtala att jag har gått ner 10 kilo på några veckor. Och läkarens svar var att det kan du inte ha gjort, för då skulle dina kläder inte passa.
Alltså,
är det inte sant?
Nej.
Nej, och så var det liksom hela tiden. Och då blev jag erbjuden att gå till en beteendevetare på vårdcentralen.
Uh-huh.
Och då kände jag lite att om det här är liksom grundkunskapen som finns på vårdcentralen så har jag ingen lust.
Nej,
såklart inte.
Och då hamnade jag i kö till psykteamet så småningom efter att mina föräldrar hade ringt många gånger.
Mm.
Men då skulle jag få hamna på väntelista eftersom att jag hade ju inget lågt BMI. Det är kruxet med ortorexi, att man blir ganska tung av styrketräning.
Mm.
Så det tar ganska lång tid innan det säger liksom bang och kroppen tar slut helt. Så jag hamnade på väntelista och sen hörde vi inget mer. Så då började vi leta privat och då hittade jag till slut en privatvård. Men då var jag ju liksom sjukskriven. Min man fick jobba extra, mina föräldrar fick gå in och betala för att försöka lösa det. Liksom.
Mm.
Och då hade det gått ganska långt ändå. Jag tänker, hur gammal var du då?
Alltså det här var, det sista året gick jättefort. Då gick jag egentligen från att ingen hade nog kunnat märka det till att jag var ett vrak.
Mm.
Alltså min kropp fixade ju inte mer. Och när jag väl kom in på den vården, då sa ju de att du hade inte klarat det länge till.
Nej.
Men det gäller att kunna veta vad det är man ska mäta och hur man tar reda på det.
Mm. Så hur såg vården ut? Alltså sen när du väl fick hjälp, för då gick du privat.
Ja. Då fick jag en psykolog och så fick jag en personlig tränare och en dietist. För då handlar det om, alltså om man hamnar i anorexibehandling, då får man ju träningsstopp. Och träningen är ju den enda ångestdämparen man har. Vilket gör ju att man blir ju otroligt självmordsbenägen om man skulle göra den varianten. Men här fick jag fortsätta träna, men bara tillsammans med personliga tränare. Men lära mig att balansera det. För att de hade ju liksom inte något mål att jag skulle gå upp 20 kilo och sen var det klart. Utan att jag skulle lära mig att hitta balans.
Mm.
Och att bli vältränad men med balans.
Mm.
Och sen var ju en nyckel hos dem att de kunde mycket mer än jag. Jag kunde ju låtsas som att jag visste allting om träning och kost. Och sen kunde de svara att så här är det inte. Och det här, den här studien visar det här. Och liksom, de hade mer på fötterna.
Mm. Någon som sa emot dig liksom när det kom till träningen.
Ja, och de var ju alla... För detta är lite drottare och visste, kunde mycket om träning.
Mm.
Och de var inte ute efter att jag skulle bara träna en gång i veckan. Utan att jag kunde träna mycket. Men
på rätt sätt.
På rätt sätt.
Ja.
Gud, vad bra.
Men hur vände det för dig sen då? När kände du liksom att nu börjar jag själv ha kontroll på min träning liksom.
Alltså det behövdes nog, tror jag. Jag blev avstängd från mitt jobb. Och då hade jag ingenting kvar. Hela min identitet försvann. Som den som var danslärare, det hälsosamma idealet, kostrådgivaren. Mina vänner stod upp i bekantskapen med mig. Och då var jag liksom ensam med min man. Och min psykolog egentligen. Och det var väl därifrån jag kände att jag måste göra det här för mig själv. Men göra det i min egen takt och vara ärlig om min resa. För jag kände väl lite att mina vänner, de orkade inte se att jag mådde dåligt. Och att jag försökte hitta vänner som orkade vara med i allt vad det är att börja en sån resa. Att det inte bara skulle vara så här att jag skulle komma dit och så skulle jag vara så jätteglad på middagen och vara så här himla trevlig och det går så himla bra hos min psykolog och nu är allt så himla bra.
Ja.
Utan faktiskt våga säga att det är skit.
Mm.
Och det betyder inte att du behöver ta hand om det åt mig, men det är så det är.
Mm. Ja, och det är säga de orden är så viktiga.
Ja, verkligen, ja. Det är så viktigt.
Ja.
Så jag skapade om mitt kontaktnät lite igen. Och sen tog jag det sakta.
Ja.
Det tror jag också är viktigt. Ja, att man, alltså, för vissa så går det på en månad och vissa tar det 2 år.
Mm.
Och att man verkligen tillåter sig själv att så här, nu tar jag min tid.
Mm. Och att man låter det ta tid.
Exakt.
Ja, och många tror jag upplevde eller blev lite rädda i början. För då vågade jag äntligen säga hur det var.
Mm.
Och jag började berätta hur det kändes, vad jag tänkte. Och då var det väldigt många som blev rädda. Och tyckte att jag hade blivit jättesjuk.
Ja, precis.
När jag egentligen bara första gången vågade vara ärlig.
Mm.
Och då var det ganska många som försvann automatiskt.
Mm.
För att de inte vågade vara kvar.
Mm. Ja, det kanske är svårt att förstå också. Eftersom du var sjuk i någonting som man inte har någon relation till heller.
Mm.
Vet att, att du sa det i Värvet-intervjun också. Att, så här att ja, men någon kunde säga att ja, men, ska vi gå ut och gå och prata om det?
Mm.
Och du var, men jag kan ju inte gå ut och gå.
Nej.
Det är ju det som är problemet.
Ja, men verkligen.
Ja.
Och det är ju svårt fortfarande. Så jag vet inte hur många intervjuer jag har gjort och hur mycket jag har pratat om det. Och även människor som liksom träffar mig varje dag kan ju fortfarande slänga ur sig jättemärkliga kommentarer eller kommentera min mat eller att jag är så duktig som cyklar till jobbet.
Ja.
Och då har jag pratat om det här alltså hur många timmar som helst.
Ja.
Men det ligger så djupt i oss, tror jag, att det här är något som är bra. Det är,
ja, och just att det är så himla trendigt nu att vara hälsosam och träna liksom.
Mm.
Det var typ som jag läste någon artikel om det här med att modebloggarna har liksom blivit överkörda av alla hälsobloggar. För det är det folk vill läsa nu. Det är inte modebloggar längre.
Nej, man bryr sig inte längre. Det är inte lika viktigt vad man har på sig. Nej. Det är viktigare vad man äter och hur man tränar.
Ja.
Och jag tror att i varenda intervju som jag gör så får jag ändå någon slags komplimang för att du är ju ändå vältränad. Och då heter ju ändå boken Jag är sjuk.
Precis.
Men det ligger så djupt i oss.
Ja, hur mår du idag?
Jag har medvetet valt att kalla boken Jag är sjuk.
Mm.
För att jag tror väl kanske att det är som med många psykiska diagnoser, att man liksom lär sig hantera dem, men det finns kvar.
Mm.
Och det är nog så jag har valt att hantera ortorexi. Att jag försöker hålla mig medveten om att det här är min svaghet. Och när det blir tufft, när det är mycket högtryck, då behöver jag komma ihåg att jag har en historia av både anorexi och ortorexi. Påminna mina nära att alltså när det blir stressigt, då är det inte en bra idé att jag är hemma en vecka själv. Utan jag behöver strukturera upp måltider. Och det behöver kanske inte vara så att jag skulle falla dit, men jag behöver komma ihåg att det här är det som jag tar till.
Mm.
När det blir tufft.
Mm. Men några tips då, hur förhåller man sig till träning och mat när sociala medier liksom lyfter upp den här bilden om att det är så himla bra att vara så himla hälsosam och tänka så mycket på vad man äter och hur mycket man tränar och bla bla bla.
Det är ju det enda man uppmuntrar, alltså ja, egentligen. Ja. Det är ju den enda bilden som visas.
Ja, alltså det är jätteklurigt. Man kan ju tro när man tittar på Instagramflödet att alla människor bara äter så här gröna blad och är på gymmet hela tiden.
Ja.
Det är ett väldigt märkligt, alltså en väldigt märklig bild som delas.
Ja.
Men jag brukar försöka lyfta det här att alltså mat och träning ska inte ligga i så nära relation till varandra. Alltså, jag tänker att människor som har ett balanserat sätt att se på hälsa och liksom mat och träning, de kan gå på ett kalas och äta tårta och sen återgår de bara till sin vanliga rutin, vad det nu är, att de tränar två gånger i veckan och äter vanlig mat.
Precis.
Medan när man har lite störda beteenden till mat, då när man har liksom ätit en tårta, då så här, just det, jag åt tårta igår, så idag ska jag gå en extra promenad.
Mm.
Att det ska hela tiden, det ligger en kompensation fram och tillbaka hela tiden. Eller för att vi var ute och gick i morse så kan vi ju ta den här kakan. Och när man börjar jobba med och börjar tänka så, då tycker jag att man börjar hamna lite snett.
Mm.
Och så är det ju ofta.
Så är det mitt, vanligt.
Ja. Alltså, i personalrummet är det ju alltid så. Det står ett kakfat framme, så ska ju alla kommentera att ja, men jag tar en kaka, vi tog en promenad på lunchen.
Ja, eller det är så sant. Det är sån där kommentar man bara lägger in, så att ja, men det står kakor där, bara ha, ja, det blir ut och springa ikväll då. Eller typ så här, nu får vi dra till gymmet efteråt. Alltså det är så här, ja, men lite som ett skämt liksom.
Ja, men man säger det, eller så här, tänk att man har, eller om man har tränat, jag tänker om man har träningsverk, alltså typ en sån sak, då tjatar man, alltså det tjatas ju hål i huvudet om det då. Ja. För att man måste typ berätta hur duktig man är som...
Ja, man har faktiskt varit på gymmet liksom, bara som ni vet.
Jag satt någon gång i personalrummet och bara så här räknade för mig själv hur många kan komma in och ta en kaka eller inte ta en kaka utan om att kommentera sitt val.
Ja.
Det var ingen. Alltså antingen så sa de, nej men jag är så mätt, jag äter så väldigt mycket och därför tar jag ingen kaka. Eller vi ska fika ikväll.
Ja.
Eller så berättar de om varför de kunde ta en kaka. Eller jag ska bara ta en.
Ja.
Jag åt inte så mycket.
Det är inte det här,
jag tänker, jag själv. Jag skulle nog säga någonting.
Ja,
så här.
Jag sitter också och tänker nu när det årliga påskägget kommer fram på jobbet.
Ja,
det blir
typ
ändå
så.
Någon ursäktande kommentar för att man liksom vräker i sig typ några bitar. Ja, det är väldigt intressant.
Egentligen, det är ju inte bara så här med liksom godis och kakor. Ibland känns det så här, man skäms ju nästan när man äter kolhydrat. Alltså så här, potatis.
Ja.
Så bara, är hon sjuk i huvudet?
Ja, så känns det.
Ja, precis.
Ja, men verkligen.
Och det finns ju verkligen runt oss hela tiden.
Ja.
Jag tänker, hur ser det ut liksom i en... Om man går i åttan och går till matsalen. Nu känns det som att det är så långt ner i åldrarna så de kanske inte ens tar potatis.
Nej.
Alltså så är det ju med... Jag jobbar ju på förskolan och barn i förskolan säger också att bröd är onyttigt. Och någonstans så får de inte det ifrån.
Ja.
Det är ju någonting som speglas.
Ja, såklart.
För alla.
Ja, såklart. Kan inte du berätta lite om din bok? Jag är sjuk.
Mm. Jag funderade lite. Jag hade ju jättemycket dagboksanteckningar från när jag var sjuk. För när jag var sjuk så kände jag att liksom, så fort jag försökte förklara hur jag mådde så fick jag en motfråga. Och då kände jag att vi är inte på samma planet. Alltså du förstår inte ens nästan vad det handlar om. Jag blev så frustrerad på att men det kändes som att ingen förstod någonting. Och det var ingen del att jag sa någonting, för de fattade inte ens nästan vad det handlade om. Så då började jag skriva till min man varje kväll om hur jag upplevde min dag och hur det hade varit och så. Och han fick läsa dem och inte kommentera dem. Utan jag ville bara att han skulle ha en sån grundförståelse för det här är vad som händer inuti mig den här dagen. Och sen satt jag på supermycket material och tänkte typ, det här är ju egentligen någonting som... Alltså det var skrivet i stunden. Och jag tror att många skulle ha nytta av det. För när mina anhöriga började leta när de förstod att det handlar om ortorexi, det fanns ingenting. Det men fanns väldigt det mycket så framgångshistorier däremot om anorexi. Alltså människor som har varit anorektiker och blivit personliga tränare eller någon annan superhjälte av något slag. Och jag kände väl liksom att för mig har det varit en evig kamp på olika sätt. Och jag kände inte igen mig i bilden av att från att ha varit supersvag till superstark. Och då kände jag att jag ville göra någonting. Och då gick vi igenom de här dagboksanteckningarna. Men kände jag att jag ville ha någon annan röst med. För att vad som pågår i mitt huvud är vad som pågår i mitt huvud. Men det pågick väldigt mycket i andra människors huvud också. Så därför så valde jag att mina anhöriga skulle bli intervjuade. Hur de upplevde samma period. Så därför är liksom halva boken är min berättelse. Sen kom min mans berättelse där han berättade hur han upplevde den här tiden. Och sen är det vänner som var med då och nya vänner som berättar hur de upplevde samma situation.
Mm. Intressant. Väldigt intressant.
Ja.
Så ärligt liksom, när det är liksom från den tiden. Alltså dina egna anteckningar. Men hur var det då för dina anhöriga? Liksom, alltså, om du bara berättar lite kort. Hur var det för din man till exempel?
Det var ju otroligt frustrerande. Han bestämde sig ju väldigt snabbt för att han inte skulle vara någon behandlare till mig. Han skulle inte ta diskussioner om mat, träning, ångest, inget sånt. Och det är fortfarande så, vi diskuterar inte det.
Nej.
Jag kan säga att jag inte mår bra, men då säger han att jag ska ringa till Kim som är min psykolog.
Mm.
Och sen tar jag inte vid de diskussionerna. För att om min sjukdom ska komma in i vårt gemensamma liv, då kommer det äta upp oss.
Mm.
Han ska inte hålla koll på vad jag äter. Vi har inga sådana diskussioner alls. Och ibland kan jag bara säga, ah, men jag kanske ska börja träna det här. Och då säger han, jag tycker jag ska ta det med Kim.
Mm.
Och så bestämmer ni hur ni gör. Så att hans roll har liksom blivit att vara min man. Bara.
Gud, vad skönt. Det är nog bra. Man måste hålla någon form av distans. Liksom.
För annars skulle jag inte ha någonting kvar som var friskt.
Nej, men precis.
Och jag skulle bli beroende av att han skulle bekräfta mina barn.
Mm.
Eller bekräfta min ångest eller vad det var. Liksom. Men det är klart att det var supertufft för honom att bara stå bredvid och försöka kämpa, men i det här att han bestämt sig också att han inte kan göra någonting. Han kan inte lösa det på något sätt, utan han kan ropa på hjälp från andra, men sen måste han invänta mitt beslut.
Det tror jag är jätteviktigt. Jag har ju också stått som anhörig till en kompis som hade bulimi, och just då var det liksom jättefrustrerande att bara stå och titta på, men samtidigt var det alltid det vi fick höra, bara var bara där som vanligt. Och just då var det inte jättekul att höra det, för man vill göra så mycket mer, men så här med facit i hand så var det verkligen det bästa vi kunde göra.
Mm.
Och bara finnas där för henne och inte vända ryggen liksom.
Men ja, det brukar jag fortfarande säga till mina, alltså, nya vänner också. Mm. Att när jag blir stressad, det som händer är att jag drar ner på maten. Men det är inte ditt jobb att kontrollera eller liksom ge respons på. Du kan säga att nu börjar jag bli orolig för dig. Det ser inte ut som att du mår bra, eller det ser ut som att du är trött eller så. Men om man har en relation där någon annan ska gå in och liksom styra upp sånt, då blir man beroende av det till slut.
Mm.
Och det är mitt ansvar att ta.
Liksom. Ja, men precis.
Men du har fortfarande en psykolog som du har ständig kontakt med, eller?
Ja, jag går regelbundet liksom en gång i halvåret eller sådär. Bara kolla läget och känner att jag är på banan.
Mm. Det är jätteskönt.
Mm.
Mm.
Vi har faktiskt kommit fram till sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar dig?
Alltså, jag blir ju helt galet inspirerad av människor som är balanserade. Alltså, jag är så obalanserad. Jag kan ju göra, alltså jag kan gå till gymmet 10 gånger i veckan eller inte alls. Men människor som så här, har hittat någonting som de gör och som kan hålla det, alltså som inte blir så här uppslukade, utan som kan hålla en så jämn nivå på saker. Det blir jag jätteinspirerad av. Det låter jättetråkigt, men jag blir jättefascinerad av människor som har jämna nivåer.
Jag har också svårt att ha så här jämna nivåer, så jag förstår vad du menar.
Allt eller inget.
Precis.
Ja.
Mm.
Fint.
Tusen tack för att du ville gästa oss.
Ja, tack.
Och lära oss mer om ortorexi.
Ja, visst är det intressant.
Hon är så fin, Lisa.
Mm, verkligen.
Tyckte det var så himla kul att träffa henne, och jag blev verkligen så himla tagen av det hon säger. Tänk er ett personalrum, eller typ så här ett fikarum liksom. Och det står kakor på bordet. Eller det kan vara så här, alltså i skolan, vad som helst. Det skulle stå kakor framme. Tror ni att en enda person som tar en kaka, eller inte tar en kaka, som kommer in i rummet och ser kakorna, kan göra det okommenterat?
Ja, men det blev jag med så chockad av när Lisa sa. För hon jobbade ju som sagt på en förskola. Och hon har haft barn där som har sagt till henne att de vet att bröd är onyttigt.
Jag blir så jäkla arg.
Ja, man bara, alltså...
Nej, men vänta. Tycker man som förälder att det är någonting man lägger vikt vid, typ uppfostran vid sina barn?
Mm.
Alltså, det skrämmer mig.
Ja, det blir man mörkrädd alltså. Men ja, så om ni vill läsa mer om det här så läs Lisas bok. Jag tycker det ska bli jättespännande att läsa den. Vi har ju själva inte gjort det ännu.
Nej, precis.
Men det
tycker
ska bli
jag
så spännande.
Och den finns på Bokus och Adlibris och de vanliga.
Ja, ni kan bara googla annars jagärsjuk.se så kommer ni in på hennes hemsida, så kan ni beställa den där.
Exakt.
Mm.
Åh, jag är så glad att hon var med.
Ja, jag med. Fortsätt prenumerera på Ångestpodden för er som lyssnar i podcastappen via iTunes.
Yes, vi har legat på högt på topplistan och det är vi jätteglada för.
Yes.
Följ oss på Instagram, Ångestpodden. Jag heter Ida Hockerstrand på Instagram.
Och jag heter Sofie Hallberg. Vi har börjat få ihop en ganska så bra skara likes på Facebook nu också.
Ja, men det är kul.
Fortsätt like oss där.
Ja, det är en annan generation där.
Ja.
Men ni är så hjärtligt välkomna, det vet ni.
Exakt.
Okej, om ni har någonting på hjärtat som ni vill dela med er av till oss, så mailar ni oss på angestpodden@ingetfilter.se.
Exakt, ny mail alltså.
Ja, ny mail undersöker vi. Och glöm nu för guds skull inte att rösta i podcastpriset. Tack för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Vi hörs som vanligt nästa torsdag.
Ha det!
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.